Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
You are saying to the human race, for the first time, an official intelligence representative at a high level from the US government is saying publicly, we are not alone.
We're definitely not alone. Absolutely, the data points empirically that we're not alone, yeah.
Hej och välkomna tillbaka till Söndagsmysteriet. Nu är vi tillbaka med avsnitt 35 och det är andra avsnittet på säsong 6.
Mm.
Det här tycker jag lät jättespännande när du nämnde lite kort om vad du skulle skriva om, Ida. Du är så finurlig med dina ämnen och så håller du dem gärna lite extra hemliga också.
Ja, jag är ju lite hemlighetsfull kan man tycka. Men i dagens avsnitt så ska ju jag uppdatera oss lite kring vad som händer med UFO-fenomenet i världen. Eller framförallt USA då kanske. Vi vet ju inte riktigt vad vi ska kalla det här avsnittet än, nu när vi spelar in det. Men det har ju hänt en del den här sommaren. Det kom ju ut en visselblåsare, eller en högt uppsatt officer, som gjorde då ett par avslöjanden kring UFO-fenomenet. Sen då har det ju varit en UFO-utfrågning i kongressen i samband med det här, de här avslöjandena. Så att jag tänker att det ska vi också prata lite om. Och det är ju så spännande.
Mm.
Det här är ju liksom the real shit. Eller vad, vad ska man...
Ja, men nej. Ja, definitivt. Och jag kommer ihåg, vi pratade ju om det här redan i somras när det kom ut. Och det ska bli lite spännande också. Jag har faktiskt inte grottat in mig i det, just för att jag vet att du skulle ju ta det här i ett avsnitt. Och inte alltså satt mig in i så mycket vad som har sagts och vad som kommit ut i den här kongressen. Det blir jättespännande att höra.
Det är ju det. Och jag känner, vi måste ju liksom hänga med i den här podden på vad som händer och alla uppdateringar. För det händer mycket, det går snabbt, det är nya saker hela tiden. Jag känner redan att vi ligger efter med ny information som har kommit. Så att ja, vi behöver liksom ta de här stegen och uppdatera oss, tänker jag, hela tiden när det händer nya saker. Så att när the full disclosure om UFO:n kommer,
då är vi
där. Då har vi liksom hela bakgrunden, liksom varför, hur, när, var.
Det är perfekt.
Så ja, behöver vi liksom inte ta allt från början då. Så att ja, jag tänker att vi behöver hänga med.
Skönt.
Ja, vi har en del att avverka, så jag tänker att vi kör igång med säsongens första UFO-avsnitt. Det hade cirkulerat rykten om en kommande artikel som skulle publiceras av Washington Post. Författarna bakom artikeln var Leslie Keen och Ralph Blumenthal. Och de hade genomfört en intervju med en högt uppsatt före detta underrättelseofficer. Den informationen han delade med sig av var ytterst oroande. Eftersom att uppgifter om hans identitet nu hade börjat läcka, så blev det bråttom med att få ut den här artikeln. Och Washington Post, de hade svårt att möta den här ökande pressen. Istället så vänder sig författarna till nyhetssajten The Debrief för att de hade lovat en snabb publicering. The Debrief, de höll sitt ord och i juni 2023 så kunde man läsa det häpnadsväckande avslöjandet. Att USA:s regering i årtionden har bedrivit djupt hemliga program där man beslagtagit intakta och delvis intakta icke-mänskliga farkoster. Något som man också olagligt undanhållit ifrån kongressen. Det här avslöjandet görs av den före detta officeren David Grush, som under sin tid inom underrättelsetjänsten har fått se och höra saker som liknar något ur en science fiction-bok. Men vem är då den här personen som har blivit kallad UFO-visselblåsaren av en hel värld? Varför är det så himla speciellt just det som han säger? För det är ju inte direkt första gången som någon påstår en sån här sak. I det här avsnittet så ska jag berätta mer om David Grush och de avslöjanden som han gjorde i intervjun för The Debrief och senare också News Nations. Vi ska även gå igenom den sensationella utfrågningen i kongressen som hölls i juli det här året och handlade just om de här påståendena som David och andra vittnen kommit med. David Charles Grush, han föddes år 1987 i en vanlig arbetarklassfamilj från Pittsburgh, Pennsylvania. Efter att han hade avslutat sina studier så anslöt han sig till flygvapnet och tjänstgjorde bland annat som stridsofficer i Afghanistan. Efter sin militärtjänst så återvände han till Washington DC och började istället arbeta som underrättelseofficer. Och mellan åren 2019 och 2021 så var han anställd hos NRO, alltså National Reconnaissance Office. Det här är en myndighet som ansvarar för signalspaning och bildspaningssatelliter. Och deras huvudsakliga uppgift är att samla in information ifrån rymden för att övervaka aktiviteter och potentiella hot mot landet. På NRO hade David ansvar för att koordinera den dagliga briefingen till presidenten. Men han var även involverad i ett program som heter UAP Task Force. Det här är en enhet inom försvarsdepartementet som har i uppdrag att analysera och utreda information om oidentifierade luftfenomen. Davids roll här var att representera NROs intressen och bidra med relevant underrättelseinformation till det här programmet. Efter 2021 så började han istället tjänstgöra hos NGA, National Geospatial Intelligence Agency. Han säger själv att det här arbetet innebar att högt rankade personer inom försvarsdepartementet vände sig till honom när de behövde rådfråga om utmanande målområden som landet stod inför. David Grush, han tjänstgjorde som co-lead för NGA:s analyser av oidentifierade luftfenomen och fungerade även här som NGA:s representant för UAP Task Force. Varför vi pratar så mycket om vad David arbetade med är för att betona vikten av hans yrkesbakgrund och vilken styrka det här faktiskt ger hans påståenden. Han var en högt betrodd underrättelseofficer inom försvars- och underrättelseetablissemanget med många utmärkelser och dekorationer. Han hade också en av de högsta säkerhetsbehörigheterna, eller security clearance som man brukar säga. Och den här höga säkerhetsbehörigheten gav honom rätten att sättas in och ta del av information från egentligen vilket program som helst som han ville eller behövde. Som jag nämnde tidigare så kan man ju kanske fråga sig varför David Grush påståenden är så intressanta. Och svaret ligger just i hans yrkesbakgrund. Det är första gången i USA:s historia som någon med så pass hög position avslöjar sådana här uppgifter. Enligt Grush så har alltså USA:s regering, dess allierade och vissa försvarsentreprenader ingått i hemliga program där man samlat in och studerat material ifrån icke-mänskliga farkoster ända sedan andra världskriget. Men hur hamnade David egentligen med all den här informationen? Det hela började med när han involverades i programmet UAP Task Force. Han fick då frågan av sin chef om han ville medverka och David kände att ja, men visst, det här kan väl ändå vara rätt så intressant. Om inte annat så skulle han ju åtminstone kunna ange sin prestationsrapport att han har deltagit i en insatsgrupp. Förmodligen så kommer allt bara handla om rymdskräp eller naturliga fenomen. Ja, det var i alla fall vad David tänkte till en början. Men snart började han få höra om otroliga historier som var svåra att förklara bort. Det var militära personer som berättade om upplevelser som de hade haft med UAPs, alltså oidentifierade luftfenomen. Vissa berättade om triangulära farkoster och farkoster som kunde vara så stora som fotbollsplaner som hovrat över dem. Kanske inte helt konstigt så hade han svårt att tro eller ta in det som sades till en början. Han säger att han kom in i det här programmet som en skeptiker, en hardcore vetenskapskille och blev förvånad när han märkte hur seriösa de här personerna verkade och hur upprörda de faktiskt var av det som de hade varit med om. Men det var inte de här uppgifterna eller historierna som ledde till att han senare skulle avslöja för kongressen och hela världen om USA:s inblandning med UAPs. Det var istället när högt uppsatta personer som Grush hade känt under hela sin karriär praktiskt taget stängde dörren till hans kontor och sa: "Du behöver vara medveten om information som ni i UAP Task Force inte har access till." Flera individer ska alltså ha kommit till David och berättat att de ingick i hemliga program. Delade också med sig av sina farhågor som de hade bevittnat i de här programmen. Bland annat att man ingått i olagliga kontrakt med privata företag som strider mot Federal Accusation Regulations. Också att man olagligt undanhållit information. Men även också att man utfört andra kriminella handlingar. Grush berättar hur han ligger sömnlös flera nätter och han kan inte förstå vad det är precis han har fått höra. Kan det här stämma? Men varför skulle personer som han har känt i så många år och som också en del är vänner utanför arbetet ljuga för honom på det här sättet? Han bestämmer sig för att begära åtkomst till de här programmen i fråga för att ta reda på mer. Men förvånande så nekas han access. Alltså trots den säkerhetsbehörigheten han besitter.
He says he pressed to gain direct access to this program, and that's when his trouble started. Grush claims his investigation was stymied, his requests for access rebuffed.
They shut the door in my face, they denied me access to these programs.
Det är nu som han börjar bli misstänksam på riktigt. Varför skulle han nekas access om man inte har någonting att dölja? Grush bestämmer att det här måste utredas grundligare. Så han börjar metodiskt intervjua personer som han visste inte kände varandra. För att han ville noggrant också försäkra sig om att det här inte bara var en cover-up för något annat program. Under en 4-årsperiod intervjuar han ett 40-tal personer. Både tidigare och nuvarande högt uppsatta inom underrättelsetjänsten. Många av dem också direkt involverade i de här hemliga programmen.
It was, you know, some of the really, really trusted, high-level people we talked to when they, you know, stared us straight in the face very seriously and, you know, confirmed a lot of this information. And the quality of people we talked to, if they ever go public, it'll blow your mind who we talked to. I was like, wow, I can't believe I'm talking to X, who's a really important person, and they're confirming these certain details, and they're saying, like, you know, we need to protect this at all costs, and they're giving me kind of the whole speech about it. And I'm sitting there, it's like an out-of-body experience. I'm like, okay, well, this is a thing.
Under den här utredningen får han reda på saker som att USA:s regering har bedrivit sofistikerade desinformationskampanjer som varit extremt oetiska. Han får också reda på att man inte bara ska inneha material utan att USA:s regering i sina ägor ska ha kvarlevor ifrån avlidna piloter tillhörande de här icke-mänskliga farkosterna.
If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft?
As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah.
Were they, I guess, human or non-human biologics?
Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program.
And was this documentary evidence, this video, photos, eyewitness, like how would that be determined?
The specific documentation I would have to talk to Neskiff about.
På grund av sina utredningsinsatser så blir David måltavla för både hot och trakasserier. Det här startar efter att han 2021 lämnade över klassificerad information till försvarsdepartementet Inspector General gällande vad han hade fått reda på. Alltså att det olagligt undanhållits UAP-relaterad information för kongressen. Försvarsdepartementet Inspector General är alltså de som övervakar och granskar så att programmen sköts i enlighet med lagar och regler. David lämnade alltså in den utredning han hade gjort som inkluderade en rad allvarliga anklagelser som han inte kan gå ut med offentligt. Inte långt efter att han har besökt Inspector Generals kontor så blir han offer för både hot och trakasserier. Han misstänker att den här anmälan hade läckts utanför Inspector Generals kontor. Även om alla dokument och vittnesmål lämnades in konfidentiellt. De här hoten, de börjar nu successivt eskalera och börjar bli allt mer allvarliga.
Have you faced any retaliation or reprisals for any of your testimony or anything on these lines?
Yeah, I have to be careful what I say in detail because there is an open whistleblower reprisal investigation on my behalf and I don't want to compromise that investigation by providing anything that may help provide somebody information. But it was very brutal and very unfortunate, some of the tactics they used to hurt me both professionally and personally, to be quite frank. Yeah.
Det här leder till att man 2022 lämnar in en brådskande orosanmälan om repressalier gentemot David. I den icke-klassificerade versionen så står det att Grush har direkt kunskap om att klassificerad information om UAP har undanhållits och eller dolts från kongressen med uppsåt och avsikt att motarbeta legitim kongressövervakning av UAP-programmet.
I had, based on my formal security clearance and multiple polygraphs, I had the ability to be read into any program that I needed. At one point in time, I was extremely highly cleared.
What conclusion did you come to at the end of your time on the UAP task force?
The UAP task force was refused access to a broad crash retrieval program.
Man säger alltså att det finns information om kraschåtervinningsprogram av icke-jordiska farkoster som har undanhållits ifrån UAP Task Force, det programmet som alltså hade i uppgift att utreda de här fenomenen. Från Inspector Generals kontor så ansåg man att den här anmälan den var både trovärdig och brådskande, vilket resulterade i att en utredning av vedergällning av en visselblåsare inleddes. David Grush signerade anmälan under ed, vilket betyder att han lovar att allt han säger är sant. Och skulle det visa sig att han ljuger, så riskerar han ett långt fängelsestraff. Det här kanske ändå skulle kunna indikera på att han i alla fall inte ljuger om det som han säger. David, han ska ha försett kongressen med den utredningen som han hade gjort, vilket inkluderade timmar av inspelat klassificerat material som hade transkriberats till hundratals sidor. Här avslöjas bland annat att första gången det ska ha skett en krasch av en icke-mänsklig farkost var redan 1933 i norra Italien. Det här ska då ha dolts av den fascistiska diktatorn Benito Mussolini. Men den tidigare påven ska då ha råkat avslöja hemligheten för amerikanerna som då under andra världskriget kom och erövrade den och förde farkosten till USA.
It's true. It's real.
Yeah, that actually happened. Italian government moved it to a secure airbase in Italy for the rest of kind of the fascist regime until 1944, 1945. And, you know, the Pope Pius XII backchanneled that.
So the Vatican was involved.
Yeah, and told the Americans what the Italians had, and we ended up scooping it.
So let me be very clear about this. You're saying that the Catholic Church, the Vatican, mm-hmm. they know about the existence of non-human intelligence on this planet.
Certainly.
De första förhören med kongressen ska ha skett bakom stängda dörrar. Men det ska också ha varit en hel del information som han inte kunde dela med sig av eftersom att den var för känslig och krävde en viss säkerhetsbehörighet för att hantera. Som de i kongressen helt enkelt inte har. I de här förhören så ska även andra personer ha vittnat och styrkt Grushes påståenden. Det ska vara personer som Grush själv hade intervjuat i sin utredning. Grush säger att han aldrig själv personligen har sett icke-mänsklig intelligens, men att han har pratat med tillräckligt många personer, fått se både dokument och bilder för att bli övertygad om att det här faktiskt är sant. På frågan om varför han går ut med det här så svarar han att det är en känsla av service. När jag såg alla felaktigheter som sker insåg jag att jag vill inte vara i 60-70 års åldern och ha kunde, skulle, borde ha känslan. Det jag kunde ha gjort skillnad. Jag vill inte leva ett liv av ånger. Grush menar att det är folkets rätt att få veta vad som försiggår. Att vi inte är ensamma. Det är dags att avslöja dess existens för att förbereda allmänheten på möjliga kontakter med icke-mänsklig intelligens. Förutom de här personerna som vittnat bakom stängda dörrar så finns det flera personer som också officiellt har gått ut och intygat Davids trovärdighet. En av dem är den pensionerade arméöversten Carl Nell som arbetade med David Grush i UAP Task Force. Han säger att de här påståendena som Grush hävdar är grundläggande korrekt. Det är också ett obestridligt faktum att åtminstone några av de här teknologierna med okänt ursprung härstammar ifrån icke-mänsklig intelligens. En annan person, Christopher Mellon, som arbetade nästan 20 år inom underrättelsetjänsten och som också var Deputy Assistant Secretary of Defense for Intelligence, långt namn, men det här är i alla fall en hög tjänst eller rang inom försvarsdepartementet. Han säger i alla fall att ett antal nuvarande och tidigare tjänstemän har delat detaljerad information med mig om de här påstådda programmen. Det här inkluderar historik, styrande dokument och till och med en plats där en farkost påstås ha övergivits och återhämtats. Men det här är också en känslig fråga att få den här informationen att komma i rätta händer för validering. Det här kompliceras av det faktum att ett antal potentiella källor inte litar på ledningen för All Domain Anomaly Resolution Office, vilket alltså är den enhet som senare ersatte UAP Task Force. Man menar alltså att de militära personer litar inte på personer som arbetar i de här enheterna där de ska kunna komma och berätta sina upplevelser som de har haft med UAPs. I en annan intervju så berättar Mellon att han hade bokat upp ett möte med en person som arbetade i ett av de här programmen en gång. med bara 2 veckor innan mötet så får personen i frågan helt plötsligt en hjärtattack och dör.
But I was supposed to meet a fellow, for example, who supposedly was in one of these aerospace companies and supposedly had been directly involved in that activity. And we were about 2 weeks away from meeting when he died, when he had a heart attack. And, can't say, whether that was true or not, but that's one of the allegations, and it makes sense.
Jonathan Gray, som också är en tidigare underrättelseofficer med hög security clearance, säger att fenomenet med icke-mänsklig intelligens är verkligt. Vi är inte ensamma. Det här är inte begränsat till USA, utan det här är ett globalt fenomen. Men ändå så fortsätter en global lösning att undgå oss. David Grush valde själv att lämna sin tjänst i april 2022 med målet att fler ska våga träda fram nu när en person av hans rang gör det. Personer med mer förstahandsinformation.
You would like to say directly to someone to
on the program? Yeah, I know if you're on the program, I understand empathetically, the risks, what you put yourself through. We're trying to create a time where we can get this out there, recruit better people, hopefully protect those who want to go forward. If you want to go forward, there is a legal process, either through PPD-19, if it's an intel thing, DOD, there's other inspector generals. You do have the right to go directly to Congress. And then, of course, some of the senior leaders that have known about this stuff, and I understand they were in positions where they had to make decisions just like anybody else, and they're not at the top of the pyramid. I think it's going to enhance national security, enhance peer competition policing, so people aren't doing things unethical and immoral. If everything's in secret, everybody can get away with things that might be illegal, unethical, immoral, and hold our adversaries accountable publicly if this is a thing that we acknowledge.
På grund av de här hot och trakasserier som han utsattes för så valde han att gå ut offentligt. Han går då till Pentagons avdelning, DOPSER, som står för Pre-Publication Security Review. Alla som arbetar med det som han gör måste göra en ansökan där om man vill gå ut med någon information offentligt. På det här kontoret så gör man då en bedömning för att se om den här informationen är klassificerad eller om offentliggörandet skulle utgöra några säkerhetsrisker för landet. Så allting som jag berättar idag är saker som David har fått godkänt av Pentagon att prata om. Men då kan man också fråga sig att varför skulle de godkänna det här om man nu vill hålla det hemligt? Catch 22, menar David. Det här är ett dilemma. Kontoret som skulle föreslå en sekretessbeläggning måste också lyfta fram sina farhågor om varför. De måste säga typ att det här kontoret invänder att du säger att det skedde en kraschåtervinning. Man skulle ju då också riskera att jag publicerar deras invändning. David Grush får kontakt med Leslie Keen och Ralph Blumenthal. Och det är de som så småningom skriver den här artikeln som publiceras av The Debrief. Bara några dagar senare så släpper också News Nation en video där han intervjuas av Ross Coulthart. I intervjun får han frågan om hur man kan vara så säker på att det här faktiskt är av exotiskt ursprung. David förklarar att det beror på att de här materialen ska ha unika atomarrangemang och radiologiska signaturer som helt enkelt inte kan härledas till jordisk teknologi.
When you say crash retrieval, what do you mean?
These are retrieving non-human origin technical vehicles, call it spacecraft if you will, non-human, exotic origin vehicles that have either landed or crashed.
We have spacecraft from another species.
We do, yeah.
We're absolutely sure that the materials that these craft are made of are clearly not of this Earth.
Yeah, they're sophisticatedly engineered, certainly not by humans.
Även om David inte kan avslöja var man förvarar de här farkosterna, så säger han att det ska finnas minst ett privat aerospace-företag som ska lagra några av dem. David gör även andra avslöjanden som kanske är mer skrämmande. De här icke-mänskliga raserna är inte alltid välvilliga. Det har förekommit illvilliga handlingar. Ross Coulthard frågar: finns det människor som har blivit skadade eller mördade av icke-mänsklig intelligens? David svarar att jag kan inte gå in på detaljer eftersom att det skulle avslöja en klassificerad operation. Men jag briefades av några individer i det här programmet att det ska ha skett skadliga händelser.
I think what appears to be malevolent activity has happened.
No, I'm scared. People have just heard you say non-humans may well have murdered human beings.
That seems to be the case at one point, yeah.
Rush förklarar också att USA inte är det enda landet som har kommit i kontakt med icke-mänsklig intelligens och dess teknologi. Att USAs geopolitiska rivaler har sina egna program. Att det sker en kapplöpning att förstå sig på det här, och att det också ska ha försiggått ett kallt krig i det dolda. Colt frågar också: men om de nu är illvilliga och har sådan avancerad teknik, varför har de inte redan gjort sig av med oss? Även om Grush inte kan säga något rakt ut, så antyder han att det kan finnas kontrakt. Coulthard frågar: det känns som att du uppenbart pratar om kontrakt mellan icke-mänsklig intelligens och människor. Varpå Grush svarar att den informationen hoppas han att den nationella ledningen ska gå till botten med. Coulthard ger sig inte utan frågar igen: finns det kontrakt mellan människor och icke-mänsklig intelligens? David Grush, som uppenbart är väldigt begränsad i vad han får svara, säger inte nej eller att han inte vet, utan säger istället lite trevande att det är en fråga som jag också gärna skulle vilja veta alla detaljer om. Han får frågan om personer har dött för att hålla den här hemligheten. David svarar: baserat på de vittnena jag har pratat med, så var det här en pågående oro.
The US government will do anything to keep these secrets safe. Can I put it to you that crimes must have been committed?
At the very least, I saw substantive evidence that white-collar crime was committed.
Have people been killed to protect this secret?
Based on the people I talked to, that was an ongoing concern. Yeah, unfortunately, I've heard some really un-American things I don't want to repeat right now.
So you have a strong suspicion that people have been murdered to protect this
over
secret?
Over the years, yeah.
Han säger: tyvärr så har jag hört en hel del oamerikanska saker som jag inte kan återberätta. Så du har alltså en misstanke om att personer har blivit mördade? Ja, över åren, svarade David. I juli 2023 så hade kongressen en öppen utfrågning kring det här som nu hade avslöjats. David Grush, han får här sällskap av den före detta kommandörslöjtnad David Fravor och löjtnant Ryan Graves. Några av er kanske känner igen de här namnen, och en del kanske gör det från vårt avsnitt förra säsongen som heter UFO-läktobservationer och Pentagons hemliga UFO-program. I det här avsnittet så berättar ju vi om de här händelserna som skedde runt 2004 och 2015, då flera stridspiloter kring både USA:s västra och östra kust såg märkliga flygande föremål. De här objekten, de gjorde manövrar som verkade trotsa fysikens lagar. Föremålen, de kunde åka i hypersoniska hastigheter. De kunde dessutom stanna tvärt för att sedan åka i motsatt riktning. De kunde även droppa tiotusentals meter i luften på nolltid för att sedan åka upp igen i samma hastighet. Både Fravor och Graves säger att den här tekniken är inte vi ens i närheten av idag. Jag kommer inte ta upp så mycket om just det som Graves och Fravor säger i den här kongressutfrågningen, eftersom att mycket av det som de berättar är sånt som jag redan har tagit upp i vårt tidigare avsnitt. I David Grushs öppningstal så säger han följande: mina vittnesmål baseras på den information som jag har fått av individer som har en lång historik av tjänst och engagemang för det här landet. Många av dem har även delat med sig av övertygande bevis i form av fotografier, officiell dokumentation och klassificerade muntliga vittnesmål, både till mig och flera andra av mina kollegor. Jag har vidtagit alla möjliga åtgärder för att bekräfta de här bevisen under en 4-årsperiod när jag arbetade med UAP Task Force, och jag har gjort min rättvisa del av undersökningar angående de här personerna som delade med sig av den här informationen. Det är på grund av de här åtgärderna som jag starkt tror på vikten att lägga fram den här informationen för er. Jag drivs av förpliktelse till både sanning och öppenhet som grundar sig i vår inneboende skyldighet att upprätthålla den amerikanska konstitutionen och skydda det amerikanska folket. Jag ber därför kongressen att hålla vår regering till denna standard och noggrant utreda de här påståendena. Men nu när jag sitter här under ed så talar jag utifrån den fakta som har berättats för mig. Som jag tidigare nämnde så fanns det mycket information som David Grush inte kunde dela med sig av till kongressen, eftersom att det krävdes helt enkelt en viss säkerhetsklarering för att få åtkomst till den. Det här var något som blev återkommande i kongressförhören, där han inte kunde ge svar på vissa frågor, men han hänvisade alltid till att all information hade lämnats över till Inspector Generals kontor. Men det förekom också en del frågor där han svarade att han kunde berätta för kongressen, men endast bakom stängda dörrar, då det inte fick offentliggöras. Så även om vi inte fick så mycket detaljerad information, så var det många gånger möjligt att utläsa en del mellan raderna. Och det var ganska otrolig och skrämmande information som kom fram. David får frågan om han tror att USA:s regering har UAPs i sina ägor, och i så fall vart. Grush svarar: absolut. Baserat på de intervjuer jag har gjort med över 40 vittnen under en 4-årsperiod. Jag känner till de exakta platserna, och de här platserna har också lämnat till Inspector General. Även personer med förstahandskunskap har lämnat in en skyddad anmälan. David Grush har offentligt berättat att både han och kollegor har utsatts för både hot och trakasserier, och jag tänker att vi ska lyssna lite på de frågor och svar som kom fram gällande det här.
Do you have any personal knowledge of people who have been harmed or injured in efforts to cover up or conceal these extraterrestrial technology?
Yes. personally.
Have you heard, have anyone been murdered that you would think, that you know of or have heard of, I guess?
I have to be careful asking that question. I directed people with that knowledge to the appropriate authorities.
Grush, what about you? What was your experience after you came forward?
Well, it's only been about 2 months or so. So I guess my experience has been overwhelming support from former colleagues of mine that have privately messaged me. And I do appreciate that. But I do have knowledge of active planned reprisal activity against myself and other colleagues. And it's very, very upsetting to me.
Coming from where?
Certain senior leadership at previous agencies I was associated with. And that's all I'll say publicly, but I can provide more details in a closed environment.
Okay. Well, I hope you understand that there would be bipartisan rejection of any attempt to vilify, demonize, or engage in other reprisals against our witnesses and people who are telling the truth from their perspective.
Yeah, there were certain colleagues of mine that were brutally administratively attacked. And it actually makes me very upset as a leader to see that happen to other coworkers and actually superiors of mine over the last 3 years.
How do you account for that response? That seems like a bizarre response.
I call it administrative terrorism.
Last couple of years, have you had incidences that have caused you to be in fear for your life for addressing these issues?
Yes, personally.
Yeah. I just want everyone to note that he's coming forward in fear of his life to put in perspective, if they were really not scared about this information coming out, why would someone be intimidated like that?
At one point, you had said that there has been harmful activity or aggressive activity. Has any of the activity been aggressive, been hostile in your reports?
I know of multiple colleagues of mine that got physically injured. And the activity,
and I gotta, by UAPs or by people within the federal government?
Both.
Okay, so there has been activity by alien or non-human technology and or beings that has caused harm to humans.
I can't get into the specifics in an open environment, but at least the activity that I personally witnessed, and I have to be very careful here because they tell you never to acknowledge tradecraft, right? So what I personally witnessed myself and my wife was very disturbing.
I de här klippen så kan man höra hur David berättar om de hot som han har mottagit. Att det även varit tillfällen där han har fruktat för sitt liv. Han kan inte gå in på detaljer på grund av den visselblåsarutredning som nu pågår. Han berättar också att han känner till personer som blivit skadade på grund av det här. Vissa han känner har blivit brutalt administrativt attackerade. På frågan om han känner till om någon har blivit mördad så svarar han att han måste vara försiktig med sådana frågor, men att han har hänvisat personer med den vetskapen till rätta myndigheter. I det sista klippet så får han frågan om personer som han känner blivit skadade av personer inom myndigheterna eller av icke-mänsklig intelligens, vilket han svarar att det är både och. Senare får han också frågan hur de här blev skadade. Är det något liknande en situation med radioaktivt material eller något vi inte förstår? Jag hör människor prata om incidenter liknande Havanna-syndromet. Vad var din upplevelse av det? David svarar att jag kan inte gå in på detaljer, men du kan tänka dig att undersöka något okänt. Det finns många möjligheter som du inte kan förbereda dig helt för. En annan fråga som ställdes var av ledamotet Eric Burlinson. Han formulerar sig så här. Vi är miljarder ljusår bort från något annat system. Så att en utomjordisk art som är tillräckligt teknologiskt avancerad för att resa miljarder ljusår hit och på något sätt är inkompetenta nog att inte överleva på jorden eller krascha är något som jag tycker är lite otroligt. Men med det sagt så har du nämnt att det finns potential för interdimensionell verklighet. Kan du utveckla det? David förklarar att när det gäller begreppet multidimensionalitet är en ram han är bekant med holografiprincipen. Det innebär att objekt möjligen skulle kunna överföras från en högre dimensionell rymd till en lägre dimensionell rymd. Man kan illustrera det genom att tänka sig ett 3D-objekt som sig själv, som kastar en skugga på en tvådimensionell yta. Han påpekar dock att om det här kan ske bokstavligen eller inte är ett ämne för vetenskaplig debatt. Eric Burns som frågar om det här är något som han har sett dokumentation på, att det är vad som sker, eller om det här endast är en teori. Rush svarar då att han har endast sett teoretiska diskussioner kring det här. Och det här är också något som David pratar om i sin intervju med Ross Coulthard. Han säger att han vill inte prata i termer om utomjordiskt eftersom att vi inte har tillräckligt mycket fakta för att veta var det här kommer ifrån. Han säger att de här farkosterna kanske inte ens färdas genom rymden så som vi förstår den. Han förklarar att det sannolikt finns ytterligare rumsliga dimensioner, så det behöver nödvändigtvis inte vara något utomjordiskt, utan kan helt enkelt komma från en högre dimension. Avslutningsvis så tänker jag ta upp några av de frågorna som ställdes till stridspiloterna. David Fravor får frågan att när du säger att det finns något som är över kongressens tillsyn, vad menar du med det? Fravor svarar, ja, och här är varför. Teknologin vi stötte på var så långt överlägsen än den vi har. Vi pratar alltså om något som kan åka ut i rymden, ta sig till en plats, dyka ner igen på några sekunder, göra vad den vill och sen lämna. Och det finns ingenting vi kan göra åt det. Ingenting. En annan fråga som ställdes var till Ryan Graves. Hos de UAP som rapporterades finns det några gemensamma karaktäristiska drag som har rapporterats av olika piloter. Och kan du beskriva vad i så fall? Ryan Graves svarar att vi såg främst mörkgrå eller svarta kuber inuti en klar sfär. Ursäkta, mörkgrå eller svarta kuber? Ja, inuti en klar sfär. De topparna eller hörnen på kuberna berörde insidan av den här sfären. Det var främst det som rapporterades när vi kunde se dem visuellt. Det här pågick under nästan 8 år och så vitt jag vet så fortsätter det fortfarande. När man hör de här berättelserna som kommer ifrån så pass högt uppsatta och trovärdiga personer så börjar man ju ändå undra. Jag börjar tänka på andra personer som till exempel Bob Lazar. Var inte det här som han påstod redan 1989? Att man arbetade med hemliga program med så kallad reverse engineering av utomjordiska farkoster. Han klarade sig visserligen då från att bli mördad, men han kan ju absolut ha utsatts för desinformationskampanjer som varit allt annat än moraliska. För hur många tycker inte att Bob Lazar är en galen man som ljuger om det ena och det andra? En annan sak som jag kommer att tänka på bara så där är ett klipp som jag fick höra en gång. Det här var under ett radioprogram som hölls av Art Bell. En man ringer in och påstår att han är en tidigare anställd på Area 51. och han är rätt så skärrad av den vetskapen han precis har upptäckt. Han börjar berätta om extradimensionella varelser precis innan sändningen plötsligt bryts. Till slut så lyckas man få upp sändningen igen, men då med hjälp av ett backup-system. Några dagar senare så ska den här mannen ha ringt upp igen och sagt att allt bara var ett stort skämt. Men många var övertygade om att det här inte alls lät som samma man som ringde tillbaka. Det ska även ha gjorts analyser av de här båda rösterna som då ska ha visat att det heller inte var det. Och jag tänker att vi ska avsluta det här avsnittet med att lyssna på det här klippet när han ringer in och försöka föreställa er att han jobbade inom ett av de här programmen och höra den här rädslan han har för att han är medveten om vad som händer om man pratar.
My Area 51 line, you're on the air. Hello.
Hello, Art.
Yes.
Hi. I don't have a whole lot of time.
Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not.
Area 51.
Yeah, that's right. Were you an employee or are you now?
A former employee.
Former employee.
I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh, man, I don't know where to start. They're going to... they'll triangulate on this position really, really soon.
So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick.
Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the government knows about them. And there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art.
But they're not doing anything.
They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable.
Discharge.
I started getting...
Well, this was certainly interesting. We are now on a backup system, everybody. A backup system. And that one caller that I had on the air... I guess we were about in the middle of his transmission, his telephone call, which was one of the strangest ones I've ever had, and the entire transmitting system by satellite went down here, and we were notified we were off the air, and it would appear to be from this end and some sort of massive transmit failure. So we are now using a backup system to be on the air, and... Not that I would normally believe this kind of thing, mind you, but I can't help but wonder if somebody zapped us in some way. We'll find out.
Thank you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det var ju lite att ta in det här, Maria. Vad säger du?
Ja, verkligen. Alltså, det här är ju ett så himla spännande avsnitt. Kul att få höra lite mer också i och med att jag inte hade djupdykt i det här nu efter det som dök upp under sommaren.
Nej.
Ja, jag blir ju mest nyfiken på också vad som har funnits i allt det här materialet som har kommit in till kongressen eller, och det som har varit bakom stängda dörrar.
Mm, ja men jag vet. Ja, man skulle bara vilja få tag i de här dokumenten som är liksom klassificerade och bara få läsa dem och se, gud vad är det egentligen för information de har? Och just kanske inte bara det som kongressen har utan det som då man har lämnat in till Inspector General, precis. För där har de ju lämnat in allt.
Ja, men exakt det som David har samlat in under alla de här åren. Det är ju år som han har suttit och intervjuat och samlat in materialet. Jag kan bara tänka mig. Ja, med bilder, intervjuer.
Ja, visst. Men jag tänker, alltså det är ju så mycket. Alltså om vi ska liksom försöka ta lite bit för bit som vi har pratat om. Tänker att jag bara ska göra kanske någon liten recap på allt. Men att jag kanske, eller egentligen så tänker jag göra en liten recap på, alltså väva in lite, alltså förra avsnittet som vi gjorde. Förra säsongen, så att alltså hela alltet.
Ja, men det låter väl jättebra. Jag tänker det blir jättebra. Så att vi får en samlad syn.
Samlad syn, och sen så går vi igenom kanske lite bit för bit vad vi har pratat om idag. Mm. Så då alltså, om vi backar bandet lite. Så 2017 så släpper ju New York Times den här artikeln där de avslöjar att det har bedrivits ett hemligt program där man studerat oidentifierade objekt från 2004 till 2012. Och det här programmet heter ju då ATIP. Så det är inte det vi har pratat om nu. Den här artikeln, den är ju skriven av bland annat Leslie Keen och Ralph Blumenthal. Alltså det är ju samma personer då som har släppt den här artikeln med David Grush. Och samtidigt som de släpper den här artikeln så läcks ju 3 stycken videos där man då kan se de här piloterna då som har fångat upp något på deras radar. Och några av de här piloterna som man sett det här, det är ju kommandörslöjtnant David Traver och löjtnant Ryan Graves. Och det är de här två som är med på kongressförhöret senare då med David Grush. Mm. Och det här var ju 2017. I april 2020 så släpper Pentagon de här videorna offentligt och bekräftar alltså då att de här är autentiska. Och 2 månader efter att de här videorna då har deklassificerats, så 2 månader efter det, då kräver senatens underrättelsekommitté att det amerikanska underrättelseorganen och försvarsdepartementet ska sammanställa en detaljerad offentlig analys av all data som har samlats in om okända luftfenomen. När senaten då får det här så begär de att man ska inrätta en permanent UAP task force. Och det ska alltså bli en... Med tanke på att det här ska bli då en mer enad enhet för att rapportera och samla in information om oidentifierade luftfenomen. Och så är det alltså här som kanske om man säger, vår historia börjar då, för det är ju den som David Grush blir tillsatt i den här UAP Task Force. Och då får ju han reda på dels historier då som militära piloter, att ja, militära personal, vad de har sett för någonting.
Mm. Men förstod jag det rätt att det var, vad kan man säga, kollegor eller vänner till honom som han fick information ifrån att de hade varit inblandade i andra, vad kan man säga, utredningar som han inte kunde komma åt.
Mm. Ja, men precis. Som jag sa, så
det var på den vägen det liksom började spinna iväg hans lilla utredning då.
Ja, precis. För han får ju då reda på att av de här, när han är med i det här UAP Task Force som då liksom startas av senaten som är ju en del av kongressen, så är det ju liksom en enhet som de har liksom begärt och satt upp. Då är det ju andra då som kommer till honom och berättar att nej, men det är saker som inte ni har fått ta del av som händer i de här programmen. Och det är saker som är, alltså dels att man då har ju ingått i kontrakt med andra aerospace-företag. Det är ju också en sak som är lite intressant, för om man tänker på det avsnittet som vi pratade om, vårt förra avsnitt, för då tar vi upp det att han, Robert Bigelow, som äger Bigelow Aerospace, att det kommer ju fram redan i här New York Times-rapporten att han lagrar metalllegeringar och annat material ifrån oidentifierade objekt. Så det kan känns det som att, ja, förmodligen är det väl kanske hans företag bland annat då som man ingår i kontrakt med.
Mm.
Mm. Och då så, ja, för han säger ju att att man gör sig beroende av andra liksom, företag som att man dels att det här är hemligt så det är ingen i kongressen som liksom vet om det här, att man har de här kontrakten som är liksom hemliga och blir ju att de gör analyser och innehar farkoster eller vad det är och sen säljer de det här tillbaka till staten, vilket blir liksom rätt så oetiskt, som man säger.
Lite grann.
Mm. och sen då att att man uppenbarligen då har mer information, att man har samlat in kraschade, alltså och flera stycken, inte bara ett, utan det ska vara en hel del, säger han.
Och första var väl också långt tillbaka, jag tänker på, jag tyckte det var rätt intressant att det var en ganska rolig historia ändå. Att det redan under kriget, det var ju långt tillbaka, 1933 tror jag att du sa, i norra Italien, att man skulle haft någon krasch där. Och det doldes.
Mm.
Men sen att amerikanerna kom och tog den här farkosten.
Yes, Så som man brukar göra.
Det hade varit intressant att veta just om det finns några vittnesmål kring den här händelsen.
Ja, jag vet.
Då måste jag nästan gräva lite.
Ja, och det finns, jag vet att de pratar lite om några...
Det finns det väl kanske det.
Mm. Och det gör det, och det fanns några dokument som där man kunde kanske då härleda till att det faktiskt hade hänt. Och så här, men ja, det är ju... Och mycket är väl klassificerat. Det finns så mycket material kring det här som är...
Det känns som att vi bara behöver utbilda oss och starta någonstans i USA och få väldigt hög informationsklassning så att vi kan ta del av de här dokumenten. Eller om det finns någon där ute. Åh, jag är så nyfiken.
Jag vet, men det är så. Jag blir ändå så här, det här är ju så sjukt. Är det inte det?
Jag tycker det här är jätteintressant. Att det inte ändå har blivit ännu större i nyheten också, tycker jag är intressant.
Det känns som det blev ganska stort.
Alltså det var ju en del rapportering under sommaren. Ja. Men vad hände sen? Ja.
Men det är väl just det att det liksom, även fast han är Alltså det har ju blivit så pass stort som det har blivit att man ändå för att han är den personen han är, att han är en så pass högt uppsatt, alltså underrättelseofficer som han är. Ja. Men han kan ju fortfarande inte liksom lägga ut och visa bevis. Och jag tror inte han kan göra det heller för att han har inte den förstahandsinformationen. För att han själv har inte varit med om de här grejerna. Utan han återberättar bara det som han har fått veta. Och att dels fått sett foton och dokument och så vidare. Men att det är kanske därför också. Det är inte så att ja, här är beviset the smoking gun liksom, utan det...
Nej, tyvärr. Det är mycket med det där med deras säkerhetsklassningar, vilket man i och för sig kan förstå. Men det är väl alltid det också som kommer göra att man kommer kunna ifrågasätta om är det verkligen sant då? För vi har inget konkret bevis. Mer än vittnesutsagor och väldigt klipska och välrenommerade män och kvinnor som går ut och ger sina vittnesmål.
Det finns ju, och jag vet inte hur mycket kongressen har fått se, för de har ju fått se väldigt mycket mer än vad just den här offentliga utfrågningen som liksom skedde, för där kunde han knappt säga någonting i princip.
Ja, så det måste ju ändå finnas ändå tillräckligt för att de ska fortsätta och liksom driva den här utredningen.
Ja, men absolut.
Men vad är det? Har vi någon inside man or woman?
Det var ju en av de här kongressmännen då, som heter Tim Bruchett. Han hade säger i någon intervju att han hade fått sett UFO-bilder eller footage. Och sa typ i princip att efter han hade sett det här så var han typ övertygad om att ja, men de här icke-mänskliga intelligensen skulle kunna göra oss till kolbriketter på
tackar.
på nolltid.
Tackar. Låter ju fantastiskt.
Och jag har ju sett, som sagt, han har ju inte gjort så mycket intervjuer. Han har gjort intervjun som Ralph Blumenthal och Leslie Keen hade gjort då, i The Debrief. Det var den första som kom ut. Och sen så gjorde han ju den här videointervjun med han Ross Coulthart. Och sen så var det som en dokumentärfilm som gjordes. Eller var då två killar. Och jag tror en av dem är någon han känner sedan innan. Mm-hmm. Så att Hanna då fick äran då och liksom följa honom under de här dagarna. Han säger ju inte så mycket mer än vad han har sagt redan i det här, för att han får inte säga mer liksom. Men att han låter så trovärdig när han pratar. Att man blir bara...
Allt han säger är sant.
Ja. Alltså. Och jag kan rekommendera folk att titta på den. Och speciellt om ni vill gå lite mer down the rabbit hole, så heter den...
Ja, men det får vi länka till.
Precis, den finns på YouTube och heter någonting David Grush Told Me Everything eller någonting sånt där. Men jag kan länka till den också.
Ja, det är jättekul att kunna titta på. Jag ska också titta på det faktiskt. Men på något sätt så känns det ju så himla konstigt också att dels då har man liksom ett program som är startat och styrt från myndigheterna för att utreda oidentifierade liksom farkoster och aktivitet som man vet om att det programmet finns. Men vad är det då för extra hemligt som de här andra programmen? Alltså vilken liten klick av människor får vara med där? Och vad är det för aktivitet som krävs? Alltså som kräver den här extra taskforcen med extra hög informationsklassning? Alltså då finns det ju bara två saker, tänker jag. Antingen så är det ju liksom atomvapen och någon slags vapenutveckling eller liknande. Eller så är det något hot utifrån. Eller?
Ja, men absolut.
Eller gör man någon, ja, jag vet inte. Eller gör man något annat konstigt experiment som vi inte vet om? Kanske.
Ja, jag vet inte. Ja, jag vet inte. Det är bara så otroligt. Men att det också blir bara så, men gud, varför pratas det så lite om det här? Det här är ju jättestort.
För någonting vill man
alltså
ju dölja.
Alltså att han i, alltså den positionen han ändå hade, alltså han har ju jättehög säkerhetsbehörighet eller klassificering. Och att han går ut och han har sett massor dokument. Och för att han, och han, jag menar, han går ju ut med det här under ed. Alltså han säger ju att han vill ju ha den här visselblåsar protection. Och för att kunna få den så gör ju de den här utredningen för att de ska se att har man gjort felaktigheter. Och han säger ju att han går under ed och säger att allt han säger är sant.
Ja.
För det finns ju en, vad heter protection? Nu tappar jag ordet. En skydd, ja. Det finns ju liksom, det har ju kommit nya lagar liksom kring de här visselblåsarskydden, att man att man ska våga gå fram om det är någonting som inte sköts enligt lagar, så ska man bli skyddad. Man ska inte kunna åka dit om man avslöjar de här, om det är någonting som inte följs enligt lag. Och det är ju där han nu liksom går ut och säger att han har bevis på saker som inte har följts enligt regler och lagar som finns. Och jag menar, och kommer det fram att han ljuger, då riskerar ju han jättelångt fängelsestraff. Visserligen så säger ju han bara att saker som han har hört, men det har ju varit andra personer som då har varit involverade i det här mer direkt, som också har vittnat då.
Ja, de har väl ändå styrkt hans vittnesmål.
Ja, som jag förstod det som, så har man gjort det.
Mm. Sen så är det ju så himla mycket, nu får ju inte vi alla detaljer, men ändå så är det ju mycket detaljer, det är ju personer som är inblandade, platser, vittnesmål. Sitta och ljuga ihop något sånt, hur, alltså, det gör man ju inte.
Nej, och det var ju någon som sa så här, ja, alltså antingen så har vi liksom högt uppsatta officer, alltså det är ju inte bara han, det är ju flera stycken som sitter och ljuger om sådana här saker. Eller så har vi utom, alltså så sitter USA på utomjordiska farkoster och också liv. Ja. Eller kroppar. Alltså, det är ju de två alternativ som finns.
Eller det här från en annan bara, alltså kanske inte utomjordiskt, utan också det här med den här, alltså en högre eller parallell dimension, vilket jag tycker är nästan ännu värre. Det känns liksom bra om det kommer utifrån världen, alltså jorden. Men att det skulle vara som en annan dimension bara. Och så finns det typ portaler här och var.
Ja, nej, men det där är så svårt att ta in.
Det gör det nästan ännu jobbigare, tycker jag. Det är som att då dyker någon upp här när som helst. Eller så bara råkar man hoppa in i en portal. Men, och det känner jag att det känns ändå mer rimligt.
Ja.
Vad jag tycker. Jag, det här är ju inte vetenskapligt bevisat eller någonting. Jag är ju ingen liksom vetenskapsman på något sätt, utan det här är ju bara vad jag tycker och känner. För alla är där ute, så att vi är på det klara med det.
Ja, men ska du inte prata ner dig själv, Maria. Svårt att tro, men så är det, att du inte är det. Hobbyvetenskap, mannen som jag är. Nej, jag vet. Det är ju lite så här, ändå roligt hur man kan tänka att det ändå någonstans känns okej att det skulle kunna vara utomjordiskt, att de kom från andra solsystem någonstans. Men att där har man liksom lite så här förlikat sig med tanken. Ja, jo, men uppenbarligen är det ju så. Men att man, nej, så är det inte, utan det är någonting som finns här, men i en annan då dimension. Och nej, men det är ju jättejobbigt att ta in.
Men du, jag tänkte också så här, kan inte du förfriska mitt minne lite? Jag tänker, har det kommit några Vad är det för kommentarer eller officiella uttalanden som har kommit från kanske regeringen eller liknande? Alltså vi under den här tiden som man har haft den här kongressutredningen med David Grush.
Det är en bra fråga.
Det är en bra fråga.
Kommentarer. jag vet inte riktigt. De har väl inte gått ut och sagt. Nej, det jag vet det är väl att dels så har man ju försökt att kanske trycka då lite på att han, David Grush då, att han har haft problem med alkoholen. Vilket har kommit fram att han har haft. Och sen att han någonstans har varit lite självmordsbenägen. Vilket är väl halvt sant, som jag förstår det som. Eller jag vet inte riktigt. Men han var ju som sagt stridsofficer. Så att han har ju lidit lite så här post traumatic POSTD. Och jag menar, det är ju inte så konstigt att man mår dåligt efter det, kanske. Han har haft nära vänner som har blivit dödade under när han hade den tjänsten.
Ja, det känns ju som att det är också ett litet tema för alla som egentligen är alltså utsatta för sånt här.
Det är ju inget, ja, exakt, jag håller med. Det tycker man här var och varannan som ändå får det, och vilket kanske är en naturlig reaktion på det om man får sett och varit med om det man har gjort. Och men då hävdar ju andra då liksom att ja, men det här är ju inget nytt, utan det här är ju de vetat om, och han har ju fortfarande fått behålla sin klassificering trots det här, har fått behålla det. Men och så kommer det nu då, och då tycker ju många som att ja, det är ju klart att, men också lite det här att då att det kanske talar för också så här att, men varför ska de gå ut och hävda det här nu? Varför ska de, behöva ta till det om det nu inte skulle vara sant? För nu känns det som de vill göra det bara för att dölja någonting.
Ja. Här ska vi se, jag var ju tvungen att googla och hittade så här, Department of Defense and NASA statements. Angående det här och den här hearingen. Och då säger man ju, alltså just referred questions about Grush complaint to the Department of Defense. Och då säger en Sue Gog, eller Gog, spokesperson for the Pentagon. Mm. Så att en talesperson för Pentagon säger då att to date, ARO, som är All Domain Anomaly Resolution Office.
Och det är ju, det som det här programmet ungefär som samma som UAP Task Force, för det lades ju ner och nu har man det här, vad heter det nu, ARO.
Has not discovered any verifiable information to substantiate claims that any programs regarding the possession or reverse engineering of any extraterrestrial materials have existed in the past or exist currently. ARO is committed to following the data and its investigation wherever it leads. Alltså att man har inte, alltså upp till idag har man inte hittat något verifierbar information som stämmer överens med de här claimsen då som har gjorts angående att man har haft något slags extraterrestrial material, alltså något utomjordiskt eller kan man säga utomjordiskt, men oidentifierbart liksom, som man har hävdat i David Grush då, vittnesmål. Sen har vi då, ska vi se,
men det är ju för att det inte är extraterrestrial utan det är interdimensional.
Exakt, så att, just det, där har vi det.
Jajamensan.
Så har vi NASA som säger, one of NASA's key priorities is the search for life elsewhere in the universe, but so far NASA has not found any credible evidence of extraterrestrial life, and there is no evidence that UAPs are extraterrestrial. However, NASA is exploring the solar system and beyond to help us answer fundamental questions, including whether we are alone in the universe. Så här säger de då, det finns ju faktiskt inga, de har inte heller då hittat att man, eller vad säger de? Ja, de säger ju att de här bevisen på extraterrestrial life och att de här UAPs inte är extraterrestrial, ja, säger precis. De egentligen. Att man inte har något bevis för det.
Ja,
så,
men,
en annan dimension.
Ja, men då tänker, ja, men då tänker jag liksom så här, tänk om det är så att deras uttalande nu är att ja, de kan hävda det, för vi har inget bevis på att det är utomjordiskt. Nej, det kanske inte har bevis på.
Mm.
Alltså man skulle ju kunna tolka det här också som att de kan ju prata kring det utan att ljuga. För att de vet inte om det är utomjordiskt eller om det är en annan dimension.
Ja, då ljuger de ju inte i alla fall.
Jag får bara känslan, du vet, om när han David pratar. Att i och med att det här har tagits upp då med interdimensionalitet och att han har sett då dokument på det här, att man har diskuterat kring det, att det skulle kunna vara. Det är ingen som har någonting man vet. Men att det blir så här, ja, men då är det ju säkert så.
Mm.
Alltså att man, då har man så här, kanske så här uteslutit. Vi förstår att det här inte kom från en annan planet utan något annat. Vad kan det då vara? Ja.
Annat också som är superspännande i det här är ju hela den här biten med vittnesmålen kring det här med teknologin, alltså som de, alltså som ingen någonsin egentligen har stött på, och där det då sägs pågå en slags kapplöpning mellan olika länder då, tänker jag, för att förstå sig på den eller kanske kunna nyttja den.
Enligt honom då så är det ju både Ryssland och Kina verkar det ju vara, eller USAs geopolitiska rivaler, vilket är väl de. Och sen så är det ju USA och USAs allierade då som alltså ingår i det här. Som är, för det här verkar ju vara globalt. Så att jag tänker, ja, händer någonting i Sverige, då är det säkert USA vi kontakter och får hjälp ifrån amerikanska militärer för att samla in det här som...
Nej, jag bara tänker så här, en annan teori blir egentligen, om man nu ska vara väldigt skeptisk mot det här med vad ska man säga, andra dimensioner och andra saker som finns där ute, så är det ju att vi i världen har hemliga program där, liksom, där man sitter och utvecklar den här tekniken och har koster. Och att det där sker en kapplöpning mellan de olika länderna att hinna så långt som möjligt. Men det konstiga, som vi också då har nämnt tidigare, om man då skulle ha sån himla häftig och bra teknologi som kanske kan, jag vet inte, lösa världsproblem. Varför skulle man då hålla det hemligt i såna här program?
Mm.
Då finns ju ingen idé med det.
Fast det är kanske exakt det det gör. Alltså, vad skulle hända om mäktiga män som kommer förlora pengar på
precis,
sånt här?
Mäktiga män.
Kanske därför.
Ja, så kan det absolut vara. Det är väl en poäng. Men jag tänker mer att ja, jag tycker fortfarande det är konstigt att fine att det kanske hålls hemligt. Men att det skulle vara så superhemligt, att det krävs små grupper med någon sån här övermänsklig säkerhetsklassificering.
Ja, det är svårt att veta, och det kanske är svårt, de kanske inte vet vad de ska göra med det, alltså så här informationen de har, så att eller de kanske inte vet vad allting handlar om, så det är ju, det är kanske därför de måste hålla det hemligt, för att de måste förstå sig på det här och vad kan vi göra och vad händer om vi går ut med det här och andra får ta del av det och då kanske kan...
Nej, och hamnar det fel så...
Liksom, vad händer då? Alltså andra företag kan skapa, det kanske liksom, de vill veta exakt vad de vad det här är och hur man kan hantera det innan man går ut med. Ja, jag vet inte. Det kanske finns en anledning till att man behåller det här. För det kanske är för så galna grejer. Så att det vill säga, men det här kan inte vi gå ut med än. Mm. och hamnar i fel händer.
Nej, det är inte bra heller. Men hade det kommit någon slutkläm också då på det här?
Alltså det han vill ju att, han säger att det här skett felaktigheter. Det är, liksom, det är inte rätt att det här ska vara hemligt. De följer inte de lagar och regler vi har. Liksom. Och det är hans liksom, stora statement för det här. Sen vet ju han om, alltså han har ju inte direkt kunskap, utan han har ju egentligen bara fått se och dokument och bilder och pratat och fått vittnesmål han själv. För honom är det ju så här, ja, men jag har pratat med så många så jag vet att det här är sant. Och han bara, ljuger om för mig? Han bara, okej, men då ska inte jag vara underrättelseofficer, för då är jag då har jag missat helt liksom. Ja. Men att han vill ju att folk ska våga komma fram, och uppenbarligen så har ju folk i de här programmen kommit ut och var rädda för att de ska bli mördade, i princip sagt de avslöjare. Så att det har ju hänt, dels har han avslöjat att det har skett mord, alltså, och folk har blivit administrativt brutalt attackerade, så att jag kan bara tänka mig vad som har hänt med vissa som har...
Ja, du, precis. Du sätts ju ner i en källare i något jävla arkiv och så där får du jobba resten av livet. Glömma bort allt. Ja, men det här får ju bli liksom ett litet återkommande ändå, tänker jag. Att vi får ha ett litet öga på det här framöver också. För jag tänker att det här är ju någonting som kommer utveckla sig med tiden. Härligt att ni lyssnade den här veckan igen. Så att vi hörs ju om 2 veckor. Och då kommer vi prata om något helt annat, tänkte jag säga, utan att veta schemat.
Då kommer vi väl gå in på lite mer spökigt, antar jag. Ha det så bra så länge, så hörs vi och ses. Nej, hörs om 2 veckor igen.
Det gör vi. Ha det så bra.
Hejdå.
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 Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.